Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till Freeride-podden, er pannlampa i podcastmörkret. I detta avsnitt så träffar vi ingen mindre än Mats Orjes. Mats är inte bara sedan länge vd för Skistar, han är även ordförande för Svenska Skidförbundet och även med i FIS Council, det internationella skidförbundets beslutande organ. Så han är en person att ha koll på om man undrar vem som styr och ställer i svensk skidåkning. Vi bestämde oss för att träffa honom och snacka lite om till exempel VM i Åre, OS 2026 som kanske kommer till Sverige och ett eventuellt X-Games i Hammarbybacken. Men vi snackar också om balansgången som kommer med att vara ett aktiebolag med ena foten i snödrivan och andra foten på Stockholmsbörsen. Hoppas ni tycker det är intressant. Mycket nöje.
Välkommen.
Tack. Hur är läget med dig?
Det är bra med oss. Vi har ju summerat en riktigt bra säsong och ser fram emot förhoppningsvis en ny bra skidsäsong. Så att vi är mitt i den där perioden nu där man förbereder sig för den stora anstormningen som ska förhoppningsvis komma då i lagom till julhelgerna.
Just det. Ja, hösten är ju en typisk så här förberedelseperiod i hela vintersporten. Mm. Vad är signifikant för hösten för er? Vad gör ni då?
Ja, hösten är ju den perioden då det absolut viktigaste ska ske i form av att försöka belägga alla de bäddar som Skistar erbjuder på våra skidorter. Så det är ju både en intensiv och en väldigt spännande period. Man vet ju egentligen inte, vi börjar ju oftast säsongerna med förhållandevis stora vakanser i alla bäddar. Så att det är en väldigt viktig period för att verkligen se till att så stor andel av de tillgängliga bäddarna blir fyllda med förhoppningsvis skidåkande gäster.
Ja, klart. Hur ser läget ut i år då?
Jo, men vi har rapporterat bra siffror och vi ska ju som sagt då rapportera på tisdag hur läget ser ut inför kommande säsong. Men vi har all anledning att tro att det blir en bra vinter.
Vi sitter ju i Stockholm nu. Är det det här som är huvudkontoret eller?
Ja, det är faktiskt en väldigt intressant fråga. Skistar har sitt säte i Sälen och det hänger ihop med att vi har vårt ursprung i Sälen. Och vi har också ett kontor här i Stockholm och det hänger väl i första hand samman med att bolaget är börsnoterat. Och det är väldigt många möten som sker här i Stockholm. Så att det är en plats som är effektiv utifrån väldigt många möten som vi har att förhålla oss till. Då. Mm. Men jag kan nämna också att vi har egentligen valt en liten annorlunda situation där vi har spridit ut stora delar av koncernfunktionerna. Så att, till exempel så sitter bolagets IT-funktion i Åre. Vi har också ekonomifunktionen för svenska delen i företrädesvis i Sälen och vi har motsvarande för norska delen då i Trysil. Så att, vi har inte i den bemärkelsen ett huvudkontor där allting sker. Utan vi har valt att förlägga det där vi tycker att det är mest logiskt och mest lämpligt utifrån vår verksamhet.
Okej. Så hur kommer det sig? Är det någon speciell anledning till att ni har valt att sprida ut det? Eller?
Nej, egentligen inte. Men vi tycker och tror att för det första så är det viktigt att alla våra destinationer har den support och den service nära till hand som man ska ha. Och organisationen bakom Skistar som vi jobbar efter, det är ju att varje destination har sin egen ledningsfunktion. Sen finns ett antal funktioner då bakom kulisserna som supporterar all verksamhet, och den är förlagd till olika platser.
Det blir mycket resande, kan jag tänka mig.
Det blir det absolut, och jag har ingenting emot det. Det är jättespännande att få åka ut på de här skidorterna och se vilka utvecklingsmöjligheter vi har, och även följa med den verksamhet som vi bedriver då när våra gäster är på plats. Så att det är ingenting som jag upplever som ett problem, snarare motsatsen skulle jag säga. Men däremot så är det inte möjligt att vara närvarande på alla, inom alla områden på de här destinationerna. Så det är klart att det är säkert många som upplever att inte jag som person finns närvarande så ofta.
Men får du åka någon skidor när du är ute i alla fall?
Ja, lyckligtvis så tycker jag fortfarande det är jättekul att åka skidor. Nästan så att det blir roligare för varje år som går. Och det är väl mycket beroende, mycket beroende på att utrustningen hela tiden blir bättre. Så att, nej, men jag är väldigt road av att åka skidor. Okay. Jag skulle önska att jag fick åka mer skidor, men jag åker en del ändå.
Jag tänker med det. Hur många skiddagar får du på ett år, tror du?
Jag har fått den frågan några gånger, och jag brukar säga att jag får ju sällan hela skiddagar i jobbet. Det är ju mer att man åker ut och tittar på olika investeringsprojekt eller olika utvecklingsmöjligheter. Men jag borde väl få ihop en 20-25 dagar i alla fall på skidor. Sen får man väl då kanske diskutera huruvida det är hela skiddagar eller delar av skiddagar.
Du var en rätt lovande skidåkare, eller hur?
Ja, jag var ganska lovande som junior och lyckades ju skada mig så pass ordentligt så att jag fick en kortare skidkarriär än vad jag hade hoppats på.
Just det.
Jag gick på skidgymnasium i Järpen, och där bröt jag benet andra säsongen, och sen fick jag operera om mig ett antal gånger, så att den skadan blev aldrig så bra som den behövde bli för en fortsatt alpinsatsning. Så jag la av runt 19-20 år.
Mm. Tufft.
Mm, ja, det var tufft. Det var väldigt tufft. Det är klart att man har många erfarenheter ifrån de där åren och händelserna. Men det är klart att när man befinner sig i en sån miljö som jag gjorde då, där allting kretsar kring att bli så bra som möjligt på skidor, så gör man illa sig och inte kan delta i träning eller tävling, utan man får stanna hemma på helgerna när de andra åker. Och det är klart att det var tufft, men någonstans så finns det väl något gott med det också. Jag är fortfarande kvar i branschen och jag jobbar fortfarande med skidåkning, och jag har med facit i hand egentligen bara goda erfarenheter av åren som jag ändå kunde lägga på träning och tävling.
Ja. Gick det från gymnasiet i Järpen till att du började på Skistar?
Ja, efter jag hade pluggat på skidgymnasiet då, så gjorde jag lumpen som man behövde göra på den tiden på idrottsbetonen i Östersund, också i kombination med alpin skidåkning. Sen pluggade jag till civilekonom till en början med en förhoppning om att faktiskt kunna komma tillbaka då i full satsning. Men efter ett år på högskola så valde jag bort den delen och satsade på skolan, och sen efter mina år på högskola så har jag drivit några olika företag i olika branscher, och 2002 så blev jag då vd på Skistar.
Vad har ni för vision med ett arbete, om man ska säga, eller skidmässigt, så här, vad sätter ni upp för mål?
Ja, nej, men alltså, det man måste komma ihåg med ett bolag som Skistar, det är ju att vi vänder oss ju till en väldigt stor kategori människor. Generellt kan man säga att andelen skandinaver som åker på en alpin vintersemester är ju i ett europeiskt perspektiv väldigt stort. Alltså väldigt, väldigt många av oss svenskar, norrmän och danskar som väljer att åka på en alpin ferie. Skistar äger och opererar i Skandinavien de fem största skidorterna, och det innebär ju också att vi måste kunna erbjuda en väldigt, väldigt bred produkt. Det är ju inte ovanligt att duktiga skidåkare kanske tycker att Skistar vänder sig till en allt för bred kategori människor, men det är ju hela affärsidén, hela affärsmodellen bygger ju på att kunna erbjuda ett stort antal gäster en attraktiv produkt, och det gäller att kunna anpassa sig och erbjuda någonting som är attraktivt för stora, eller för en bred kategori skidåkare.
Vad är det bästa med ditt jobb?
Ja, det bästa med mitt jobb är att det är oerhört varierande. Ena dagen så är man klädd i kostym och träffar investerare som tycker det är intressant att prata om Skistar. Och nästa dag kanske man står i pjäxor och skidkläder någonstans i ett skidområde och försöker sätta sig in mer i den verklighet som vi lever i. En annan stor fördel är ju att Skistar attraherar många ambitiösa och dedikerade människor. Det kanske är det man skulle vilja lyfta fram främst faktiskt. Jag har väldigt, väldigt många engagerade och duktiga medarbetare i det här företaget som hjälper till att utveckla företaget och ta hand om våra gäster på ett professionellt sätt.
Okay. Vad är det svåraste med jobbet?
Ja, det svåraste är ju lite grann av den balansgång som jag tror du var inne på också. Det är klart att det finns ju otroligt många bra, intressanta och spännande investeringar som ett sånt här företag skulle kunna lägga sina pengar på. Samtidigt så har vi ju ett ansvar att försöka också upprätthålla en god balans i ekonomin och förhoppningsvis vara en intressant och attraktiv investering för våra ägare. Så att den balansgången är väl inte helt enkel alla gånger, det vill jag påstå. Mm.
Och hur arbetar ni för att göra skidorterna som ni är på bättre?
Ja, det är egentligen ett kontinuerligt arbete hela tiden. Och hur man gör en skidort bättre, eller vad som är viktigt när man försöker göra en skidort bättre, det är ju egentligen utifrån vad gästerna tycker att det är viktigt och vad man prioriterar. Och vi försöker hela tiden följa upp hur våra gäster upplever våra skidområden. Men att göra en skidort bättre kan ju handla om allt ifrån att etablera en ny lift, nya nerfarter, förbättra snöproduktion eller kanske till och med bygga ett attraktivt boende som den typen av gäster då söker. Så att det är egentligen en rätt bred palett vi har och använda när vi har möjlighet att utveckla en skidort. Så det handlar inte alltid bara om att bygga liftar och pister, om jag tycker mig så. Mm.
Kan det vara att lokalbefolkning kanske har en annan syn på vad som är att göra orten bättre än vad ni har?
Nej. Jag skulle vilja påstå att det är nog väldigt vanligt att det är så. Och vi har stor respekt för allas uppfattning, men någonstans så kokar det ner till att man måste försöka utveckla företaget utifrån aktieägarnas bästa. Och det innebär ju att vi måste skapa en så attraktiv produkt som vi bara kan för de gäster som vi vill attrahera. Vi kan bara bli bättre för våra aktieägare genom att erbjuda en bättre produkt för de gäster som vi vill attrahera.
Är det en svår balansgång där mellan att vara attraktiv på börsen och att vara, liksom, hålla sig, vad ska man säga, satsa på själva kärnprodukten?
Ja, det vill jag påstå, absolut. Lyckligtvis så är ju regelverket och förutsättningarna ganska enkla och tydliga om du har valt den vägen som Skistar valde för väldigt många år sedan. Det vill säga att vara ett börsnoterat bolag. Men som jag brukar säga, oavsett om man pratar med en investerare eller en medarbetare eller en gäst, så kokar det ner någonstans till lite grann samma sak. Det vill säga, vi måste försöka göra våra skidorter mer attraktiva så att våra gäster är nöjda. Våra medarbetare tycker att de arbetar för en arbetsgivare som är professionella och duktiga. Och då brukar det landa i en positiv utveckling för aktieägarna också.
Jag kommer ju från Skåne, som man kan höra. Och när jag var ung var det ofta så att vi valde att åka söderut till Alperna till exempel. Istället för att åka norrut till svenska fjäll. Hur står sig svenska fjäll mot Alperna eller internationellt motstånd överhuvudtaget?
Tyvärr så finns det ju ingen exakt siffra på det. Men man har pratat i väldigt många år kring, om man utgår från svenska marknaden, att ungefär 90% av svenskarna stannar i Sverige för att åka skidor och 10% väljer att åka utomlands. Och då kan man ju välja om att åka till Norge eller man vill åka söderut då. Och den siffran tycks ha varit förhållandevis konstant i många år. Men man kan också hänga på det och säga att vi tror ju att många av de riktigt hängivna skidåkarna kanske åker både söderut och norrut. Det är inte ovanligt att man kanske besöker någon alport men kanske också åker till Åre eller Sälen under en vinter. Så att vår bedömning då, om man skulle försöka ge ett tydligt svar, är att konkurrenskraften i svenska och norska fjäll sannolikt har stärkts i förhållande till Alperna de senaste åren. Annars skulle vi inte kunna uppvisa den tillväxt vi ändå har haft.
Okay. Och vad beror den på?
Jag tror att det beror på att de här skidorterna ändå har blivit mer attraktiva. Och i det avseendet så tror jag att det handlar i första hand om att boendeprodukterna har blivit bättre. Restaurangutbudet har blivit bredare och naturligtvis bättre i många avseenden. Men också kanske att skidåkningsupplevelsen har blivit moderniserad och mer attraktiv.
Ja, vi kommer komma tillbaka lite till det här med världsmästerskapet och sen. Men du sitter ju, ja, du är ju vd här på Skistar då, och sitter i Svenska skidförbundet och är ordförande och sitter med i Internationella skidförbundet. Kan man säga att du är mäktigast i skidsverige, tror du?
Nej, det vet jag inte, men jag vill påstå att jag är. Men det är klart att det, är ju, det innebär ju en möjlighet ändå att vara med och påverka skidåkningen i ganska stor utsträckning. Och sen är det väl en rätt udda kombination. Jag tror inte det har hänt någon gång tidigare att man har innehaft både rollen då som vd- och koncernchef för ett bolag av den storleken som Skistar är och har, och samtidigt koppling till idrotten då som skidförbundet, både nationellt och internationellt.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tänkte vi kan prata lite om börsen. Ni är ju noterade på Stockholmsbörsen sedan 94 då. På vilket sätt skiljer ni er från andra börsnoterade företag?
Ja, för det första så är vi ett företag som är väldigt säsongsberoende. Vi har ju i princip uteslutande vår intjäning från vintern, även om det bedrivs verksamhet i och kring det här bolaget och på de här destinationerna även under den snöfria delen av året. Men vi har definitivt en väldigt stark koppling till det som man kallar för säsongsberoende. Vi är udda på ett annat sätt också. Det är ju att det finns i princip bara Skistar som bedriver verksamhet inom den här branschen i Skandinavien som är börsnoterat. Det finns få företag i övriga delarna och övriga världen också. Men vi har ett företag till exempel i Paris, franska Compagnie des Alpes, som är noterat där. Så att när man kommer till branschjämförelser så är det kanske inte helt lätt för investerare och analytiker, eftersom det finns i princip bara Skistar i Norden då.
På vilket sätt är det en fördel för er när ni ska försöka göra bättre skidorter att ni då är börsnoterade?
Ja, det man kan ändå säga i positiv mening kring en börsnotering är ju att ett företag som Skistar får oerhört mycket publicitet trots sin storlek, skulle jag vilja säga. Vi är ju inte ett särskilt stort företag jämfört med många andra börsbolag. Men jag tror att väldigt många människor har en naturlig koppling och ett stort intresse för den verksamhet som ett bolag som Skistar bedriver. Och därför så får vi också rätt mycket publicitet, vilket naturligtvis kan påverka företaget i positiv bemärkelse i andra avseenden då.
Skistar-aktien har ju gått väldigt bra senaste åren. Och ni har gett bra utdelning till aktieägarna. Och vi pratade, är det svårt att överväga, eller svårt att välja mellan att ge utdelning till exempel, eller om man ska investera, vilket ju kanske hade varit populärare bland folk som är inte är aktieägare, som bara åker skidor?
Ja, det är faktiskt en svår avvägning. Den är inte så svår som man skulle kunna anta, eftersom Skistar har kommunicerat sedan många år tillbaka att vi ska dela ut minst 50% av vinsten till våra aktieägare. Så att i det avseendet är det inte så komplicerat. Men det är ju precis den här balansgången jag pratar om. Det är de alternativ du har. Ska du amortera, det vill säga betala av på dina lån? Ska du investera pengar eller ska du dela ut dem till aktieägarna? Och vi försöker ju göra en kombination av de där tre. Så att, då tycker vi att vi har en väl fungerande balans i bolaget också.
Jag kan tänka mig att det blir känsligt ibland. Till exempel om man behöver göra nedskärningar i personal och sådär. Det behöver ni göra för några år sedan i år, eller hur?
Ja, precis. Och det är ju de förutsättningar som råder. Det vill säga vi förväntas leverera avkastning och värdetillväxt till våra ägare. Och utifrån den verksamhet som vi bedriver så tvingas man ibland till det. Lyckligtvis så har jag varit med om betydligt fler gånger att få anställa medarbetare och att få utveckla verksamheten. Men jag har full förståelse för att det där ibland kan vara lite svårt att förhålla sig till, beroende på vilken koppling till företaget man har. Om man är, som du säger, om man är en skidåkande gäst, eller om man är en medarbetare, eller om man är en aktieägare. Ibland är man ju faktiskt alla tre.
Ja, det är sant. Så, jag tänker att vi ska lämna börsen lite grann och prata om mästerskap. För under de senaste åren så har ju Sverige, och i synnerhet Åre, lockat allt fler internationella tävlingar. Åre stod ju värd för alpina VM 2007 och kommer dessutom stå värd för VM 2019. Utöver det så har man haft en hel rad världscupstävlingar i Åre, men också i Hammarbybacken här i Stockholm. Vilken roll har du som dels vd för Skistar, men också i skidförbunden, i svenska internationella? Vilken roll har du för att locka hit tävlingar till Sverige?
Ja, låt mig först säga att Åre har under alla år som man har arrangerat världscuptävlingar och även VM då 54 och 2007 byggt upp ett starkt renommé som arrangör av stora tävlingar. Så att först och främst vill jag understryka att Åre är en attraktiv arrangörsort, eller en attraktiv plats för att genomföra stora tävlingar på. Min möjlighet att påverka när det gäller världscuptävlingar är egentligen inte så stor, för att programmet läggs i den här alpina världscupkommittén som jag nämnde tidigare. Den fastställs av styrelsen i FIS, men innan den kommer dit så är den väl genomgången och diskuterad vid många möten. Så att det är väldigt, väldigt ovanligt att man går in och ändrar just i världscupprogrammen. När det sen kommer till beslutet om var ett, i det här fallet då, ett alpint VM ska genomföras, så har ju jag då en röst av 17. Och det är klart att jag har en möjlighet att påverka också kanske på ett annat sätt än många andra, eftersom jag träffar de övriga 16 också rätt, eller under andra former, och kan prata med dem på tu man hand. Så att det är väl i så mått jag kan påverka det.
Hur går det till när ett VM tilldelas olika städer? Är det som i OS att man får kampanja för det?
Exakt, det går till så att man kampanjar, och det vanliga är att man lägger ungefär ett år på att försöka komma i den situationen då att man kan konkurrera och förhoppningsvis få ett VM. I många fall så får man hålla på betydligt längre än i ett år. Vi hade ju den ovanliga situationen när vi fick VM 2007, att det var faktiskt då första gången vi sökte och vi fick det direkt. Men det hör till, det är väldigt, väldigt ovanligt vill jag understryka. När vi fick VM nu senast så var det ju egentligen, det var väl andra gången vi sökte då. Och vi sökte ju även en gång innan då vi visste att vi i princip inte skulle få det. Det som sen hamnade i Sankt Moritz i Schweiz. Men vi hade då kommit in på banan och tidigt och tydligt talat om att vi vill ha nästa VM. Och vi konkurrerade ju med Cortina från Italien då, men lyckades då med en röstsmarginal få stora förtroendet att stå värd då för VM 2019. Så ja, det var jättekul.
Det är fantastiskt kul.
Det beskedet kommer 5 år innan VM ska genomföras.
Då. När man pratar om till exempel OS så brukar det ofta vara, speciellt nu senaste till i Rio till exempel, så pratar man ofta att det är så dyrt för städerna som håller i det att arrangera. Hur är det med ett skid-VM?
Ja, det är lite annorlunda. När du blir tilldelad ett VM till skillnad mot en världscuptävling så behåller internationella skidförbundet i princip alla stora rättigheter i form av tv-rättigheter och i form av stora reklamrättigheter. Och så får du ett belopp tilldelat ifrån internationella skidförbundet och sen har du att förhålla dig till de pengarna och försöka mer lokal och nationell marknadsföring då. Eller komplettera med lokal och nationell marknadsföring och sen genomför man evenemanget. Men jag vill påstå att genomföra ett alpint VM med de ekonomiska förutsättningar som finns är egentligen inte att betrakta som någon särskilt stor risk utifrån själva genomförandet, utan det är ska vara en förhållandevis god affär att genomföra det.
Ja, det är bra. Mm. Vad får svenska fjäll, eller vad får svensk skidåkning ut av att ha såna här tävlingar?
Jag tror att det viktigaste man får ut det är ju att väldigt mycket media kopplas till ett stort arrangemang av den här typen. Och det är klart att förhoppningsvis så ökar intresset för skidåkning generellt. Vi hade ett nordiskt VM i Falun 2015 som var ju en fantastisk succé också. Och nu får vi möjlighet att arrangera ett alpint VM på hemmaplan då i år. Så jag tror att generellt så påverkar det intresset för skidåkning i positiv riktning. Mm. Och för Skistar som företag så är jag övertygad om att Åres varumärke, Åres attraktionskraft lyfts ytterligare. Framförallt på en internationell nivå.
Ah. Great. Ni lyckades ju få världscuptävlingar till Hammarbybacken i Stockholm, vilket är ju lite unikt får man säga. Hur jobbar ni för att få dem till Sverige?
Ja, i det här fallet så ska Niklas Karlsson ha en eloge som sitter som Sveriges representant i FIS Alpina kommitté. Och han gjorde ett bra jobb i arbetet att dels skapa idén kring ett sånt city-event med bas i Hammarby. Och sen också att på plats visa de personerna som är med och fatta beslut om vilka möjligheter som finns. Så att, jag ska villigt erkänna att jag trodde inte riktigt att det skulle bli så fantastiskt bra som det sen blev. Så att, jag är nog lika stolt som många andra, men det var nog han som först förstod vilka möjligheter som Hammarbybacken och Stockholm innebar just i det avseendet. Och det var ett fantastiskt evenemang och vi har lyckligtvis fått nu tilldelat om än inte kanske beslutat i detalj. Men vi har en förhoppning om att kunna genomföra de här tävlingarna ända fram till och med VM. Då.
Ja. Skidåkningens akilleshäl, alltså om man ska se till skidåkningen som publiksport, är ju att backarna kanske inte alltid ligger precis där allra mest folk bor. Mm. Tror du att det här är liksom en framtidsgrej, att man har så mycket city-event?
Ja, jag tror att det är ju ett försök att erbjuda den här typen av alpin tävlingsupplevelse där väldigt många människor bor. Och det har gjorts försök i många delar. Vi har ju haft motsvarande tävlingar i München och i Moskva. I Moskva var det en artificiell backe man byggde upp. Längdåkningen har gjort under en längre period sådana city-event. Vi har haft tävlingar runt Stockholms slott i sprint till exempel ända sedan år 2000. Så att visst, det är ett försök att flytta det som man kanske normalt inte ser i storstäderna närmare sådana arenor.
Vi hade ju, eller inte vi, men Oslo hade ju X-Games i 2016. Hur ser ni på, skulle det vara en möjlighet att ha X-Games i Hammarbybacken?
Ja, det var en svår fråga. Det kanske du kan svara på bättre än jag. Det är klart att det skulle vara otroligt häftigt att ha ett sånt evenemang, eller kanske delar av ett sånt event. X-Games är ju en möjlighet, och nu pratas det ju flitigt om ett eventuellt vinter-OS i Stockholm, eller kombinationen Stockholm-Åre. Mm. Och då kommer naturligtvis en sån backe som Hammarby att bli en möjlig tävlingsarena. Så att absolut, förutsättningarna är stora, men sen krävs det säkert lite komplement runt omkring också. Det kanske behövs lyftas och höjas någon backe också.
När vi ändå pratar om OS, man har ju börjat prata om det nu senaste året kanske, att Stockholm verkligen ska satsa på att få OS 2026. Hur ser du på chanserna att få det?
Ja, det pågår ju en utredning inom Stockholms stad nu där man tittar på förutsättningarna. Man går igenom allt vad som krävs i form av anläggningar och vilka faciliteter som måste byggas som kanske inte finns idag. Men ser man utifrån de delar som vi genomför och har genomfört i år så är ju förutsättningarna de bästa. När det gäller Stockholm så tror jag vi ska avvakta och se vad de kommer fram till som utreder frågan just nu. Men det är klart att det finns många bra arenor här, och sen kanske man behöver komplettera med ytterligare anläggningar. Men jag hoppas verkligen att Sverige ska söka OS, och jag hoppas verkligen att Sverige ska få stå värd för ett OS också. Det vore fantastiskt om det sker 2026 eller någon annan gång, det vet inte jag. Men det känns ju logiskt och rimligt att man koncentrera sig på ett vinterarrangemang, eftersom jag tror att sommarspelen är nog lite för stora.
Mm. Ja, det har varit väldigt kul att få kolla halfpipe i Hammarbybacken.
Ja, verkligen.
Tänkte lyfta frågan om klimatförändringar också. Det är något som har präglat världen de senaste åren, eller åtminstone debatten i världen. Och skidåkningen kan man ju säga är ju bland det första som ryker om det går åt helvete. Hur arbetar ni med hållbarhet?
Ja, jag tycker att vi är ju ett företag som jobbar i en miljö som kanske fler än de eller många andra företag verkligen måste värna om miljön och naturen som vi har fått förtroendet för att verka i eller förvalta. Och vi gör nog väldigt många, allt ifrån kurser för att använda så lite fossila bränslen som det bara går. Använda hela tiden nya tekniska innovationer för att minimera användandet av övriga också negativa utsläpp och annat. Så att, i det avseendet så tycker jag att vi har kommit ganska långt. Sen när du kommer till den här förväntade uppvärmningen av jordens yta så har vi ändå, om man nu får vara lite cynisk, en situation där den tekniska utvecklingen av möjligheten att producera snö tycks gå betydligt snabbare än den globala uppvärmningen. Så jag tror att vi idag, och då kommer det tillbaka till hållbarhetsaspekten, alltså jag tror att vi producerar betydligt mer snö till en betydligt lägre kostnad, det vill säga vi använder betydligt mindre energi under en kortare tid än vad vi gjorde bara för några år sedan. Så att i det avseendet så är inte det en akut fråga för ett bolag som Skistar. Dessutom har vi ju den stora lyckan att verka långt norrut där en stor del av årets dagar är att betrakta som vinterdagar där vi normalt sett har minusgrader, och då går det att producera snö och avsmältningen är inte särskilt stor.
Mm. Skönt, så det finns lite hopp.
Ja, det vill jag påstå. Det finns ju områden som tyvärr är mer utsatta för de här förändringarna än vi är. Jag tänker på ett område som Österrike, eftersom vi har gått in i Sankt Johann där nere i Tyrolen, så har man ju en annan problematik som inte vi pratar om så ofta, och det är att man har väldigt varmt väder under sommaren. Vattnet som man ska använda till snöproduktion håller ju betydligt högre temperatur än vad vi är van med när vi sätter igång här i Skandinavien i oktober, november och producerar snö. Så att, där har vi till och med installerat en kylanläggning för att plocka ner temperaturen på vattnet. Då, så att när det är möjligt att börja spruta snö, då ska det förhoppningsvis bli större mängd direkt än vad det skulle vara fallet annars.
Okej. Ja, det var ungefär de samtalsämnen jag hade tänkt. Är det någonting du känner att du vill tillägga?
Nej, jag vet inte. Ja. Det var ganska heltäckande där.
Ja, ja. Då kan vi avsluta med sista frågan. Ja. Vad ska man hålla utkik efter vad gäller Skistar under vintern 16-17?
Jag hoppas vi ska hålla utkik efter bra förhållanden och många glada gäster i våra skidorter. Det tycker jag är det viktigaste.
Härligt. Då tackar jag så jättemycket för att jag fick komma hit.
Tack ska du ha.
Tack för en trevlig intervju.
Tack så mycket ska du ha. Tack, tack.
Tack så mycket för att ni lyssnade på Freeride-podden där vi träffade Mats Orjes. Vill ni spana in fler avsnitt så kolla freeride.se/podden. Vi hörs nästa vecka. Ha det bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.